كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا تيل دل أندرا ديلا في تفسير سورة الأنبياء كابيتلة أم بروفيتنا. وفي الحمد لله بلاد فرلكونا فادقا ما دمنتم فرشتا بشنا إذن مك بكرة سورة. Och vi stannade vid uttalandet att Allah subhanahu wa ta'ala utplånar all falskhet med den sanning som han uppenbarar. Och vi nämnde att det här är ett jätteviktigt argument för oss muslimer också. Att den sanning som vi besitter kommer eller kan stå emot all falskhet som finns på jorden. Det finns ingen falskhet eller påhopp eller lögner om islam förutom att islam kan besvara dem. Så alhamdulillah. Och som Sheikh Uthaymeen brukar säga att en sten av sanning kan utplåna berg av falskhet. Så alhamdulillah. Och vi nämnde ju att ibland en person som är väldigt ny i islam kan väldigt ytligt nästan debattera med folk som har studerat andra religioner och tror på andra religioner och så vidare. För de har inga argument att komma med i slutändan. Och sen ska vi då börja med dagens verser. Om ni får ursäkta ibland om jag borta. När man fastar så blir man ibland lite nät. Och det är en timme kvar till lyfta. Så ni får överseende. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَهُمْ لَا يَسْتَسْهِرُونَ يُسَبِّحُونَ لَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att till honom, till Allah, tillhör allt som finns i himlarna och på jorden. Och de som finns hos honom är inte för stolta för att dyrka honom, och de förtröttas inte. De upphöjer honom natt och dag utan att mattas, eller utan att tröttas ut. Så här är Allah subhanahu wa ta'ala gällande att allt mellan himmel och jord tillhör honom. Allt mellan himmel och jord tillhör honom. Allt på jorden tillhör Allah och allt i himlarna tillhör Allah. Alla skapelser på jorden, vare sig det är människor, det är djur eller det är jinner, och allt i himlen, vilket då är änglar eller fåglar eller liknande, tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att versen är att de som är i himlen, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, de som då är i himlen inte är för högmodiga för att dyrka honom. Ja, det vill säga änglarna. De är inte för högmodiga och stolta för att dyrka honom. Och skulle aldrig motsätta sig att göra det. Och Allah säger också om änglarna: وَلَا يَسْتَسْهِرُونَ, att de inte heller tröttas ut av att dyrka Allah. De inte blir utmattade eller tröttas ut av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, utan de prisar honom natt som dag. Yani de som Ibn Kathir säger dyrkar Allah yani i sina gärningar och i sitt tal dag och natt, lyder honom utan att yani trotsa honom någonsin. Som Allah säger: la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, de trotsar inte Allah i det de har påbjudits utan gör det de har beordrats. Så änglarna är i en ständig dyrkan till Allah. Och allt det här tyder på Allahs höghet. Han har skapat dessa skapelser som är så otroligt många. Och Ibn Kathir nämner här hadithen att profeten alaihissalam en dag frågade sahaba: kan ni höra vad jag hör? Och då så säger sahaba: nej, vad är det du hör för någonting? Och då så säger han: jag hör som ett brakande ljud från himlen. Och så sa han: på grund av att det är så laddat, så tungt med änglar som fyller himlen. Och han sa att varje shibr, varje handsmått, finns det en ängel som gör sujud eller rukå till Allah, som bugar eller faller ner på sitt ansikte till Allah subhanahu wa ta'ala och prisar honom. Så hela himlen, alltså universum och sju himlarna, är fyllda med alla dessa änglar som dyrkar Allah dag och natt. Och de tröttas inte ut i att dyrka Allah, utan prisar honom ständigt. Och det var en man som frågade Ka'b al-Ahbar radiyallahu anhu gällande det här att de prisar Allah dag och natt. Blir de inte uttröttade? Alltså till exempel, hur kan de jobba, utföra sina arbeten och samtidigt prisa Allah? Eller tar de ingen paus? Och då så svarar han att de prisar Allah så som du andas. Kan du inte tala samtidigt som du andas? Kan du inte gå samtidigt som du andas? Är de lika naturligt är det för dem att prisa Allah gärna hela tiden? För de behöver ju inte andas, utan de har ju inte den här kroppen som vi människor har. Så de prisar Allah oavbrutet. Och det här är också en tankeställare. Att änglarna känner till Allahs storhet. Och vad gör man när man känner till Allahs storhet? Man upphöjer honom. Man prisar honom. Man älskar honom. Man liksom gör vilket. Man minns honom ständigt och glömmer honom inte. Och trots att änglarna i miljardtals år dyrkar Allah dag och natt utan att ha en paus en enda sekund, så vad är det de säger för någonting? De säger subhanaka, upphöjde du våra skapare, vi har inte dyrkat dig som vi borde. Vad ska då vi människor säga? Allah måste. Så ju mer man känner Allah, ju bättre kommer man dyrka Allah. Ju mer kommer man att hävda efter Allah och upphöja Allah subhanahu wa ta'ala och prisa honom. Och det är också en fin sak med just dhikr, att minnas Allah och prisa Allah. Att om man älskar någon så minns man honom. Det man älskar, om det är människan, du minns den här personen, du tänker på den här personen. Som du som människa, som muslim, troende, älskar Allah över allt vilket du borde göra. Att din kärlek till Allah ska vara starkast av all kärlek. Hur kan du då glömma Allah? Men hur kan du då gå kanske dagar och timmar utan att du minns honom, utan att du prisar honom och upphöjer honom? Och därför den som älskar Allah har Allah ständigt på tungan. Och har Allah självklart i hjärtat och minns honom ständigt, oavbrutet. Sen säger Allah, amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshurun. Har de tagit gudomar på jorden som kan uppväcka de döda? Allah subhanahu wa ta'ala kritiserar här avgudadyrkan. Och som vi nämnde förra lektionen så är introduktionen på den här suran yani för att bekräfta Allahs enhet, att Allah är en, han är den enda sanna guden, och alla andra gudomar som folk har hittat på är falska, och de är antingen någons fantasi, illusion, eller så är de någonting skapat och som vi är skapat, och den enda sanna guden är Allah. Så Allah börjar här att sätta dem på plats, och det har han gjort innan också, men yani fortsätter att sätta dem på plats och säger då att de här gudarna som ni dyrkar vid sidan av mig, kan de ge liv till de döda? Allah kan ge liv till de döda. Men kan de här gudomarna, statyerna, kan de ge liv till de döda? Nej, det kan de inte. Och det vet vi alla. Att det finns bara en som kan ge liv till de döda. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Så den som inte kan ge liv till de döda, han besitter inte en full rububia. Eller han har inte en fullkomlig makt över herraväldet. Han är inte allsmäktig. Och den som inte har en fullkomlig rububia förtjänar inte heller, eller uluhia, förtjänar inte heller att särskiljas i dyrkan. För den som förtjänar att dyrkas är den som har alla gudomliga egenskaper och inte har några brister. Det är han som förtjänar att dyrkas. Så den som är mänsklig, som är skapad, som är full av brister och som själv inte kan ge liv eller dö, utan själv dör och själv fick liv av Allah, den här är inte värdig att dyrkas någonstans. Så hur kan ni dyrka någonting som är som er? Det går inte. Eller någonting som ni själva kanske har tillverkat. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att om det i himlen och jorden hade funnits andra gudar än Allah, så skulle båda gå under. Upphöjda Allah, tronens herre över allt som de påstår. Allah säger sen att om det skulle finnas flera gudar i himlen och på jorden. Det är som ni säger att det finns, till exempel folket i Mekka sa att det fanns 360 gudar och att Allah var den största. De hade sina statyer. Hinduer som vi känner till har ju tusentals gudar. Kristna har ju sina treenigheten och så vidare. Så om det då skulle finnas flera gudar, vad skulle hända? Det skulle bli kaos och himlarna skulle gå under. Det skulle inte funka. Och därför så säger här de lärda i tafsir på de här verserna: ja, att om det hade funnits flera gudar så skulle dessa vara allsmäktiga. Och två allsmäktiga funkar inte. Det är som du har två yani, diktaturer som har en makt i ett land eller stad, och båda har lika mycket makt. Det kommer inte funka. Det kommer bli kaos. De kommer bråka med varandra. De kan inte alltid komma överens. Och de kommer gå in varandras territorium och så vidare. Det funkar inte. Så det går inte att det finns flera allsmäktiga gudar. Den ena skulle vara starkare än den andra i vissa aspekter, övervinna den andra, de skulle bråka med varandra. Det skulle inte funka. Och det skulle bli kaos på jorden. Så är det bara. Och om den ena är starkare än den andra, den ena puttar under den andra, stoppar den andra, då är den andra inte allsmäktig. Då har han ingen gud. Förstår ni? Så att rent logiskt kan det inte finnas flera gudar. Det går inte. För att när vi ser att den här perfektionen och att allting är i sin ordning på jorden, allting funkar, allt är harmoni, allt är perfektion i minsta detalj, så förstår man att den här konflikten inte finns. Men det finns bara en gud. Hade det funnits flera så hade det varit kaos. Vilket vi kan se på ställen där det är en stor maktkamp mellan folk, rivaler och så vidare. Att det blir yani, osämja, saker förstörs, saker funkar inte som de ska. Och sen säger Allah, så upphöjdar han Rabbul Arsh Amma Yasifun. Upphöjdar Allah över dessa lögner att det skulle finnas gudar vid hans sida. Och han är ägaren av den mäktiga tronen, eller arsh, som är i taket till hela skapelsen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Han frågas inte om vad han gör, utan det är de som kommer att frågas. Allah subhanahu wa ta'ala ifrågasätts inte. Man sätter inte Allah på plats. Man har inga invändningar mot Allah. Varför gör det si och så? Utan Allah subhanahu wa ta'ala, han är, som Ibn Kathir säger, el-hakim. Han är den som har den yani, totala makten. La mu'aqqiba li hukmi. Ingen kan sätta stopp för det han bestämmer. Ingen kan hindra, motsätta och ifrågasätta vad han gör. På grund av hans storhet och vishet och rättvisa. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågas inte om vad han gör. För den som har den här perfekta, allomfattande kunskapen som skapat allting på jorden, han har en vishet. Man ser visheten i hans skapelse. Och du är hans slav, han äger dig. Du är inte i en position att säga till Allah att det här är rätt och det här är fel. Du borde ha gjort si och så istället. Jag håller inte med. Nej, vi är inte så. Utan vi underkastar oss och vi vet att Allah, han är el-hakim. Den allvise. Som inte gör någonting yani dumt eller dåligt eller felaktigt. Han är el-adil också. Den är rättvise. Så allt Allah har skapat, allt Allah bestämmer är perfekt. Och därför så har vi inga invändningar och ingenting emot vad Allah gör. Vi frågar inte Allah om varför. Utan det är vi som kommer att fråga oss om vad vi har gjort på domedagen. Då Allah kommer att ställa oss framför honom enskilt. Varenda person kommer Allah att utfråga enskilt. Utan någon tarjuman, utan någon tolk emellan. Och Allah kommer att fråga dig om vad du har gjort i det här livet. Och du som människa kommer att bli trängd, skrämd. Du kommer att kolla runt omkring dig och bara se eld. Eller bara se dina gärningar som du har gjort. Och sen så sa profeten a.s. Så frukta, skydda er från elden. Om det så är med handlade. Eller som du skänker till fattiga. Ni gör allt i era makt i det här livet för att försöka skydda er från helvetet. Så Allah frågas inte om vad han gör. Och därför, det händer ibland. Vi kommer komma till det sista versen idag, vi hinner dit. Att vi prövas med ont och gott. Det kan hända att du förlorar någon som du håller kär. En ung person kanske dör. En lillebror, lilla syster, ett barn kanske dör. Då säger man inte varför Gud gjorde det så här. Det här är inte rättvist. Han dog innan sin tid. Eller ingen person har någonsin dött innan sin tid. Ingen har dött efter sin tid. Alla har dött på dess bestämda tid. Förstår ni? Och att alla tar någons liv är inte orättvisa. För vi kommer alla att dö i slutändan. Förstår ni? Och det kanske var bättre för det här barnet eller personen att dö i ung ålder än i hög ålder. Det var bättre. Inte kanske, utan det var bättre. Och därför tog Allah personens liv. Du ska i islam, du ska underkasta dig Allahs vishet. Det som Allah, al-qada wa al-qadar, Allah bestämmer. Och vet att Allah är vis och han vill oss väl. Så Allah frågas inte om vad han gör, utan vi frågas om det som vi gör. Och sen säger Allah azza wa jalla i följande vers: Amittakhadhu min dunihi aliha qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Allah säger: har de vid hans sida skaffat sig andra gudar, säg, hämta då era bevis. Här nämns de som är med mig, men också de som led före mig. Ja, de flesta av dem vet inte sanningen, därför vänder de sig bort. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala och återigen ifrågasätter den här polyteismen, att de sätter mer gudar vid Allahs sida. Yani, vad har ni för belägg och bevis på vad ni gör? Hämta era bevis. Och vi vet ju alla att det finns inga bevis på kyrk, på att sätta med gudar vid Allahs sida. Finns det något bevis på att man ska tillbe en buddhastaty? Finns det något bevis på att man ska tillbe Jesus eller ett krucifix, ett kors? Finns det något sådant bevis? Det gör det inte. Finns det inga som helst bevis. Utan alla bevis är att Gud är en. Allah azza wa jalla, skaparen, är en. Och endast han förtjänar att dyrkas. Okej? Och sen säger här de lärda i förklaring som Ibn Kathir: yani, den här informationen, beviset på att Allah är en, den finns här hos dig. Koranen. Yani, ja, Muhammed, Koranen är beviset som finns hos dig. Och beviset som funnits hos dem innan oss, det vill säga tidigare profeten, som fick ett Taurat och Injil, Toran, Evangeliet, Zabur och liknande böcker. Där står det också att Gud är en. Endast han ska dyrkas och ingen annan. Och det har inte stått i de här böckerna någonsin att du ska tillbe någon gudom vid Allahs sida. Och till och med om du läser idag i Bibeln, vad är första budordet? Vad är första budordet i Bibeln idag? Det är ingen som vet.
Gud är lika.
Du ska icke ha vad? Ja, Gud är vid min sida typ. Ja, du ska endast dyrka mig och ingen annan. Det första budordet betyder vad? Att det är det viktigaste. Det är det budskapet som genomsyrar alla profeternas kall, som är en kärna till religionen. Att endast dyrka Allah och ingen annan. Inte sätta någonting vid hans sida, vem det än må vara. Inte änglar, inte profeter, inte människor, inte demoner, ingenting från skapelsen, utan bara dyrka skaparen. Och det här är det som all vi tyder på. För som jag har nämnt här, och vi finner ofta i Koranen, att Allah när han pratar om en rububiyya, hans herravälde, att han skapat himlen och jorden och månen och solen, och han är den som ger liv och tar liv och styr över allt. Är ni tydlig på vad? Han är den allsmäktige. Han förtjänar våran dyrkan. Han förtjänar våran dyrkan och ingenting annat förtjänar våran dyrkan. Vem det än må vara. Så det här är något som ska förankras hos muslimer. Och då nämner han här också Ibn Kathir att alla böcker Allah har uppenbarat och varje profet Allah har skickat har kommit med budskapet av La ilaha illallah, att endast dyrka Allah och ingenting annat. Men ni al-mushrikun la ta'lamun al-haq, men ni känner inte till sanningen. För vad gör de för någonting? De går bara efter antaganden, eller de går bara efter vad deras förfäder har sagt. De ger taklid på sina förfäder. Att de dyrkade statyer, då ska vi också dyrka statyer. Eller de var kristna. Det du säger låter bra, det låter sant. Men vi har alltid varit kristna, vi kommer alltid fortsätta vara kristna. Det är bara sådär. Det är inget argument som håller någonstans. Om dina förfäder har gjort fel, då ska du lämna det fel de har gjort. Har de dåliga traditioner, det ska lämnas. Och du ska så snabbt som möjligt vända dig till sanningen, direkt, utan att tveka. Det är så muslimen gör. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade alla profeter med samma budskap. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Att vi har inte skickat något sändebud före dig, Muhammed, förutom att de kom med budskapet av att endast dyrka Allah. inte dyrka någonting vid hans sida. Ja. Särskilja dyrkan till Allah och inte dyrka någon vid sidan av honom. Och Allah säger också وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Att jag skickat ett sändebud till varje samfund med påbudet att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Så alla kommer ett och samma budskap. Och därför är det jätteviktigt att förstå sig på att alla profeter var bröder. Som profeten Muhammed sa alaihi wasallam. Han sa att alla profeter var bröder. Och jag är den som är närmast till Isa ibn Maryam, till Jesus. Det finns ingen profet mellan honom och mig. Vi är alla bröder. Eller vi kommer ett och samma budskap. Alla profeter var muslimer. Och deras religion har alltid varit islam. Det finns ingenting som heter judendom och kristendom. Det här är påfund som kommit senare. Om du läser även idag i Bibeln, det står ingenstans att Jesus religion är kristendomen. Att Moses religion är judendomen. Finns inte. Det här är saker man har hittat på senare. Så vad var Jesus religion? Han var en person som underkastade sig Allah. Han bad till Allah. Och den som underkastade sig Allah, han är en? Vad är han? En muslim. Moses gjorde samma sak. Abraham, alla profeter underkastade sig Allah och ingen annan. Dyrkade Allah. De var alla muslimer. Förstår ni? Och det här är det logiska. Ska Allah, den allsmäktige, ha skickat profeter med olika budskap? Med olika religioner, låter det här logiskt. Han är en. Vi människor är en mänsklighet. Tajib, vi har ett syfte, en mening här på jorden. Ska han ha skickat olika religioner? Nej, det låter helt ologiskt. Eller hur? Att i en religion så är han en. Och nästa gång han uppenbarar religionen har blivit tre. Det går ju inte ihop med sunda förnuft. Han är en, han har alltid varit en och kommer alltid vara en. Qul hu Allahu ahad. Förstår ni? Så det här är viktigt att förstå sig på. Att det finns bara en religion. Inna dina inda Allah är islam. Religionen hos Allah är islam. Har alltid varit islam. Och kommer alltid vara islam och ingenting annat. Allting annat kommer inte accepteras av Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också i Kefir att varje profet skickades då med kallet till att kalla människorna till att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Och han nämner också en viktig sak. Han säger وَالْفِطْرَةُ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ أَيْضًا. Och det här är även någonting som det sunda eller som människans norm och natur ni vittnar om. När vi talar om Allahs existens och Allahs ensamma rätt att dyrkas, så är det här någonting som överensstämmer med det sunda förnuftet och någonting som överensstämmer med vad som finns inprintat i vår norm. Allah subhanahu wa ta'ala skapade människan med en fitra, norm. Och den här normen är tro på en Gud. Att det finns en Gud. För Allah subhanahu wa ta'ala när han skapade människorna så gjorde han det. Han skapade våra själar samtidigt som han skapade Adam. Och han tog ut våra själar från Adams ryggmärg. Vi alla, vi som sitter här. Och han fick oss att vittna. Alestu bi rabbikum, är jag inte er herre? Och han frågade oss, ska ni dyrka någonting annat än mig? Och vi sa nej, vi ska inte dyrka någonting annat än dig. Du är vår herre, du är den enda guden. Och sedan fick våra själar vänta på att blåsas in i fostret och sedan föddes vi och så vidare. Och därför föds varje barn på fitra. De föds med den här naturliga tro på att det finns en gud. Finns en gud, finns en skapare. Majoriteten av folk på jorden är de troende eller icke troende? Nej. De är troende på Gud. Sen om de är troende på islam, det är en annan sak. De tror på någonting. Alltså är de troende eller ateister? Majoriteten är troende. Jag tror det är bara 5% som är ateister. Men i Sverige man försöker få det framstå som att det är normen. Man ska vara ateist. Eller det är det som är rätt. Men så är det inte. Den alla tider folk har trott på någonting. Och därför även i Koranen, du finner inte ateism. Folk trodde på någonting. De följer in i avgudadyrkan och så vidare. Men ateism har typ aldrig funnits. Det har kommit den här senaste tiden. Kanske väldigt sällsynt i alla fall. För normen i människan att man tror på någonting. Och sen som profeten sa alaihi wasallam, så kommer shaitan och för människan bort från den här naturliga normen. Till att dyrka statyer och liknande. Så det sunda förnuftet vittnar också om att det finns en gud. Och att endast han har rätt att dyrkas. Och det är det som är så vackert och fint med islam. Att det överensstämmer med det sunda förnuftet. Det överensstämmer med din norm. Det överensstämmer med det är att du får sinnesro av att vara muslim. Du dyrkar bara en gud och inte flera gudar. I andra religioner måste du vända dig till en viss gud om du söker kärlek. En annan gud om du söker pengar. En annan gud om du söker det ena och det andra. Och du ska vara rädd för den ena guden och den andra guden och hit och dit. Du kan inte ens hålla koll på dem. Vad är det här för någonting? Ditt inre kommer bli splittrat. Du kommer inte få någon sinnesro någonstans. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالُ اتَّخَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدَ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. De säger att den nådrika Ar-Rahman har skaffat sig barn. Upphöjda är Allah. Nej, de är endast nobla tjänare. Yani de el-kuffar, el-mushrikin, avgudadyrkarna påstår att Allah har barn. Och det här varierar. Vi har el-mushrikun, vissa från den arabiska halvön, som trodde att änglarna var Allahs döttrar. Det kanske inte var alla araber, men vissa araber trodde på att änglarna var Allahs döttrar. Och sen har vi judarna, eller vissa av judarna, som trodde att Uzair var Allahs son. Och sen har vi kristna, eller vissa av de kristna, som då säger att Jesus är Guds son. Och Allah besvarar dem alla här att subhana, upphöjd är Allah. De är nobla tjänare. Och versen kanske först och främst handlar om just det här med änglar. De som då påstår att änglarna är Allahs döttrar. För Allah säger då här att de är nobla tjänare. Och även profeterna, Uzair och Isa, är nobla tjänare. Men versen här som ni kommer att finna handlar om änglarna. Bel ibadun mukramun. Och en annan qira mukarramun. Yani de är ärade av Allah subhanahu wa ta'ala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala säger att de talar inte utan hans godkännande. Och endast på hans befallning kan de agera. Allah nämner här egenskaper av änglarna. Okay? Vi nämnde tidigare att de inte är högmodiga. De är inte högmodiga, de är inte trotsiga. Och de tröttas inte heller ut. De är skapta med en kropp som aldrig tröttas ut. Inte sover, inte äter, inte vilar, utan har alltid full energi. Så de dyrkar Allah nonstop. Och här nämner Allah också att de är ärade. Och sen nämner Allah att de inte talar utan hans godkännande. Och inte heller agerar utan att bli befallda att göra någonting. De har ingen fri vilja, utan de är bara tjänare som gör vad Allah vill att de ska göra. Och de här verserna visar på att det finns ingen fallen ängel. Det finns inga trotsiga änglar. Det finns ingen ängel som går runt i skapelsen och försöker hitta på bra saker. Utan nej, allt de gör är på Allahs beordring. Så änglarna är tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala och talar inte utan eller innan Allah, sätter inte sina ord och åsikter framför vad Allah subhanahu wa ta'ala beordrar dem att göra. Och sen säger Allah ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Att han känner till vad de har gjort och vad de kommer att göra. Allah vet vad änglarna har gjort, vad de gör och vad de kommer att göra. Och de kan inte heller göra shafa'a, medla hos Allah, förutom åt den han är nöjd med. Och ja, de fruktar honom och de bövar inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så han nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han känner till allting om änglarna. Och att de inte kan medla hos Allah förutom över den Allah är nöjd med. Den här versen bekräftar att änglarna kan medla. De kan göra shafa'a och de kommer att medla på domedagen. Ni känner alla till hadithen om medlingen på domedagen. Där människorna har det otroligt svårt. Och människorna vänder sig till profeterna att de ska medla. Och sen kommer profeten Muhammad alaihissalam att medla den stora medlingen. Att Allah ska underlätta tillståndet för människorna på tillståndet på domedagen. Och sen kommer vissa människor att gå in i elden. Och då kommer också profeterna medla för att de troende ska tas ut. Och sen kommer martyrerna att medla och änglarna kommer att medla. Och de troende kommer också att få medla. Så änglarna kommer att medla för de troende på domedagen. Men Allah nämner här villkor att ingen kan medla hos Allah förutom den han är nöjd över. Och man säger att det finns två villkor för att någon ska kunna medla åt någon annan på domedagen. I dunia, det här är ju inte kan medla för vem du vill. Alltså medla att du säger till någon, bror, kan du hjälpa henne killen att få jobb, jag känner honom. Du har medlat för personen. Du kan lyckas, misslyckas. Men på domedagen, medlingen handlar bara om att rädda folk från helvetet, få folk in i paradis. Okej? Och vem är det som kan medla för att en person ska räddas och tas in till paradis? Jo, två kriterier. Ett, att Allah är nöjd över den som medlar. Allah är nöjd över den som medlar. Och två, att Allah är nöjd över den man medlar åt eller för. Och båda måste vara muwahhidin. Måste vara folk av tawhid. Folk som endast dyrkar Allah, inte sätter någonting vid hans sida. Måste vara muslimer. Och därför så sa Abu Huraira en gång, ja Rasulullah, vem är den mest berättigade människan till din shafa'a på domedagen? Och då så svarade profeten alaihissalam, den som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Så endast folket av tawhid kommer att kunna medla. Och endast för dem kommer man att medla på domedagen. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att änglarna också är hoppfulla och fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och alla har värdnad och respekt och fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Och om någon av dem, dessa änglar, skulle påstå att han är en gud vid min sida, så skulle jag straffa honom i helvetet, och på så vis straffar vi de orättfärdiga. Genom någon ängel skulle påstå att han är en gud vid Allahs sida, så skulle Allah då straffa den här med helvetet. Och det här är hypotetiskt. Ingen ängel kommer någonsin att påstå. Genom de säger, mushrikin, att änglarna är Allahs döttrar. Och när man säger att de är Allahs döttrar, då säger man indirekt att de är gudomliga. De är gudar vid Allahs sida. Allt som kommer från Allah är som Allah. Allt som är som Allah skulle vara gudomligt. Rent hypotetiskt. Men det finns inget som Allah. Det är säkert mitt lihi tjej. Så Allah säger att om någon av dem skulle ha påstått att de är gudomliga vid min sida, så skulle jag ha kastat dem i helvetet. Ja, det finns inte. Och det här är bara hypotetiskt. Ja, om. Det kommer aldrig hända. Som då Allah säger om profeterna. Hade de begått kyrk, så hade vi nollställt deras gärningar. Ingen av profeterna skulle begå kyrk. Och som profeten Muhammed sa alaihissalam, om wallahi, om Fatima bint Muhammed hade stulit, jag hade själv huggit av hennes hand. Om, hon skulle aldrig göra det. Men hypotetiskt. Och man kan prata så. För att yani verkligen, yani betona någonting och visa vikten av någonting. Och kadalika najzid dalimin, och på så vis belönar vi de orättvisa. Och Allah nämner här att påstå att man är en gud, eller påstå att man är gudomlig, eller påstå att någon är det vid Allahs sida, som Allah, eller vid Allahs sida, är dhulm, det är orättvisa. Och shirk är den största dhulm som finns. Som Allah säger, inna shirk ala dhulmun adim, att shirk, yani polyteism, är sannoliken det största orätt, största fel människan kan begå. Och destinationen för detta är inget annat än helvetet. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, kan de som förnekar inte se att himlarna och jorden en gång varit uppsatta och att vi särat på dem och att vi av vatten har skapat allting levande? Ja, att de inte tror. Yani afala yu'minun. Allah börjar här återigen vända människans uppmärksamhet mot tecken i skapelsen. Att reflektera över skapelsen. Och alla nämner här då, kan de som förnekar sanningen inte se att himlarna och jorden varit sammansatta. De har varit ett. Och sedan så har vi delat på dem. Eller vi har separerat på dem. Särat på dem. Den här versen ska vi se här. Ja. Ibn Kathir säger att de var yani sammansatta, de satt ihop. Okej? Ba'duha bi'ba'd. Och sedan så särade Allah subhanahu wa ta'ala på dem. Särade och gjorde de sju himlarna till sju. Och gjorde himlarna till sju och gjorde jordarna till sju. Det vill säga den jord, den planet vi lever på har 7 lager. På samma sätt som himlarna också har 7 lager. Nummer 7, himlar över varandra. Men att allting i början var kompakt. Och det var bara mörker. Och han nämner här att Ibn Abbas frågades, var det natt innan dag? Eller dag innan natt? Och då så sa han, har du inte sett att de 7 himlarna och jorden var sammansatta i en början? Och hel kana bainahum illa dhulma. Tror du att inte, eller tror du, eller vet du inte att det bara var mörker mellan dem? Det fanns ingen sol eller någonting. Utan det var bara mörker. Och då så sa han, och därför så fanns natten före dagen. Och han sa också, Ibn Abbas, som var en av de kunnigaste i tafsir på Koranen, naam, himlarna och jorden var sammansatta. Det regnade inte. Och ingenting på jorden växte heller. I himlarna var som kala. Och jorden var också som livlös. Tills Allah subhanahu wa ta'ala skapade folk på jorden, då öppnade han himlen med regn och öppnade jorden med grönska, växtlighet. Så nej, precis. Så jorden och allting var som sammansatt. Och sedan så delades då, expanderades det. Och det blev då 7 himlar över varandra. Allah säger sen, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ, att vi har skapat allting levande från vatten. Vi har skapat allting levande från vatten. Är inte det här något som forskning säger det också? Vetenskap? Lär oss biologi. Att allt liv kommer från vatten. Det här står i Koran. Att allt liv kommer från vatten. Allah har skapat från vatten, allting levande. Sen säger Allah, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. Och vi har på jorden satt bergsmassor, eller berg, för att han inte ska vackla under människan. Och vi har gjort vida vägar och stigar på bergen för att man ska kunna ta sig fram. Ett tilltecken är de här enorma, solida, massiva bergen som Allah subhanahu wa ta'ala har satt på jorden. Och ni vet ju att det finns lika mycket berg under marken, ibland mer, som det finns på marken. Och Allah nämner här syftet med berg. Det är att jorden inte ska vackla. Den ska vara stabil. Jordplattan och jordytan ska vara stabil. Skulle de inte finnas, då skulle det vara ännu mer jordvävningar än vad det är. Så de ska stabilisera jorden. Och sen nämner Allah att med hans nåd skapade stigar och vägar mellan berg. De lärde sig, tänk om det vore stora bergsmassor. Flera hundratals kilometer. Och du behöver ta dig till andra sidan. Det skulle vara kanske helt omöjligt. Men vi finner att det finns oftast bergspass och det finns vägar mellan bergen för att man ska kunna ta sig igenom. Men Allah har underlättat för oss att nyttja den jorden som vi lever på. Och sen säger Allah, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا. Och vi har gjort himlen till ett tak. Yani ett väl skyddat tak. وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ. Men de vänder sig bort från våra tecken. Yani Allah subhanahu wa ta'ala har gjort himlen som en kupol över jorden. Och Allah säger sen då, men att de vänder sig bort från våra tecken. Men alla de här tecknen, att Allah har skapat himlarna och jorden och vattnet och bergen. Och när han säger himlarna, är det allt som finns i himlen. Universum, stjärnorna, solen, månen, banan som solen och månen går, hur stjärnorna ligger i sina stjärntecken. Men allt det här, kom det till av en slump? Nej, helt omöjligt att det kom till av en slump. Det finns inte med någonstans på kartan att det här kommer till av en slump. Så det måste finnas en skapare. Kan människan inte reflektera? Och det här är något som handlar ibland, vi människor, människan är konstig. Ibland du pratar med någon, han säger att det finns inget tecken. Kom igen, det finns så mycket tecken som helst. Bara kolla på dig själv. Alla säger kolla på dig själv. Människokroppen, det är ajib. Bara ett organ, hur det funkar. Subhanallah. Alla utmanar oss. Okej, okay. Om ni påstår att det finns att ni kan liksom sätta er upp mot Allah, skapa dem en fluga. Alla människor, gärna samma, skapa en fluga.
Kommer vi kunna göra det? Vi kommer inte kunna skapa en fru.
Nej, subhanallah. Tecken finns. Men människan är blind. Människan är blind, wallah. Vill inte se dessa tecken. Och han nämner sen att han också skapat al-layla wal-nahar wal-shamsa wal-qamar. Han har skapat dagen och natten och solen och månen, och alla flyter i sitt kretslopp. Så han har skapat natten och dagen. Det är också ett tecken vi tar för givet. Har ni tänkt på hur det skulle vara om det inte fanns dag och natt? Det skulle ju antingen vara sol på ena jordhalvan hela tiden och mörker på andra jordhalvan. Jorden skulle stå still, eller hur? Eller solen skulle stå still och det skulle bara vara dag eller bara vara natt. Och om det bara var dag och natt, skulle vi då kunna räkna ut tid? Vad är en dag? Vad är 24 timmar? Vad är en vecka? Vad är en månad? Vad är ett år? Finns inte. Och han har gjort dagen för vårt arbete, uppoffringar. Och han har gjort natten för våra vila. Alla sådana tecken. Hur de går i perfekta banor. Solen och månen och jorden. Allting. Mashallah. Jag tror vi avrundar där så att ni hinner hem till iftar, inshallah ta'ala. Och vi ses på söndag. Då fortsätter vi, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum.